Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 273. Jag heter Inge Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Selander.
God dag, vänner och fiender och kära Ingrid, underbart att vara tillbaks med er i etern denna torsdag.
Idag heter programmet Ramadan Fjäsk. Vad handlar detta om och vad är det vi ser på bilden, Daniels bild?
Ja, det är ju tyvärr ett relativt nytt och oroväckande fenomen i hela västvärlden skulle jag säga. Som innebär att när det då är Ramadan så fjäskas det något så kopiöst mycket för den muslimska gruppen. På bilden ser vi ju då statsminister Ulf Kristersson flankerad i bakgrunden av en massa bilder tagna på ICA. Där man laddar upp efter iftar och suhor och här har vi Ramadan erbjudanden och så här. Ska vi ha det så här i Sverige? Nej, det ska vi inte.
Nej, heter det ska vi inte.
Återvandring, vilket Mira Axor kommer att förklara för er i ett klipp senare, att handlarna agerar så här. Det är ju bara i tangentens riktning, för de vill tjäna pengar. Så att så länge den muslimska gruppen är så stor, så kommer det se ut så här.
Sen så ska vi prata lite asylnytt. Det är nämligen så att Maria Malmer Stenergard håller på att lyckas med sin mycket svåra uppgift, att hon är ju då migrationsminister, och vi ska väl sätta ett klipp med henne om nya siffror över antalet asylsökande i Sverige. Och sen så har vi en rubrik som heter Mystiska kvinnor, och det är två kvinnor som är mysterier för hela världen just nu.
Är det två kvinnor?
Ja, precis.
Ja, ni får, det blir lite cliffhanger. Ni får vänta på det en liten stund. Det kommer i mitten av programmet, detta block om mystiska kvinnor.
Hördu, idag är det torsdag den 14 mars 2024 och vi har ett bra gäng platinasponsorer. Cecilia W skriver till Ingrid och Maria. Hans J, vår främste platinasponsor just nu. Fy fasen, vad bra vi är. Han infogar sig själv där också. Det gör du rätt i, Hans.
Ja. Helt rätt, helt riktigt.
Ja. Jon R skriver donation och vår okänd välgörare som alltid skriver från en okänd välgörare skickar en jättefin slant som han brukar göra. Mattias W har författat något långt här. Han skickade in på sånt där, vet du, sånt gammaldags inbetalningskort där man kan skriva ganska mycket. Landet bör ägas av den inhemska befolkningen. Stat och regim bör endast förvalta det åt folket. Dags att riva upp ogräset med rötterna i herrans tukt och förmaning. Amen.
Oj, ja. Det var en svavelosande bön.
Ja. Anonym CE och Anders, som är väl båda månadsgivare. Och Peter A skickar en jättefin slant och skriver gåva. Och nu kommer veckans fullständiga smash hit. Anonym PH som skriver så här: nu får det vara nog med tjuvtittandet. Håll till godo och skickar en absolut helt fantastisk peng.
Ja, Anonym PH har kompenserat, antar jag då, för att han har följt oss kanske från början, så han har kompenserat för alla år han har tittat. Och vi tackar ju och bockar mycket ödmjukt, och alla ni som har satt in mindre belopp. Ni kommer också upp i vår rullande remsa på hemsidan ingridomaria.se där man med fördel kan leta upp Donorbox, Swish, bankgiro eller medialink-knapp om man vill stötta vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete.
Just så, Maria. Nu kommer dagens goda nyhet och det är att Lars Enarssons Israelbok, syns den bra nu eller?
Det tycker jag. Ja,
Ja,
den syns
ja.
bra. Japp.
Den har nu kommit. Vi frågade er för några veckor sedan hur många av er som var intresserade av att köpa en bok för att se hur stort intresset var. Och nu har vi då fått en hel kartong med böcker och försäljningen är redan igång. Vi har en länk här där ni kan se hur det ser ut. Där är då bild på boken bak och framsida och en bild på Lars Enarsson. Och så är det då instruktioner om hur man beställer den. Man kan antingen använda Swish eller något som heter Stripe. Nu ser ni ute där till höger hur man gör om man vill betala med Swish. Då är det ganska mycket man behöver tänka på. Eller så betalar man automatiskt med Stripe och då behöver man inte göra någonting förrän man har fyllt i uppgifterna och betalat. Så det tycker jag att ni ska göra nu, så gör det så fort som möjligt. Alltså boken kostar 149 kronor och frakten kostar 46, så det blir totalt 195 kronor. Men här finns allt ni behöver veta om, alltså vad är det här, varför håller palestinierna på som de gör? Ja, det kan man verkligen fråga sig med tanke på att det aldrig har funnits ett land som heter Palestina och aldrig ett folk som hette palestinier, utan detta är en skapelse av Yasser Arafat på order av Sovjetunionen. Lyckades han på 30 år få hela världen att tro att det har funnits ett Palestina och stackars palestinskt folk som kastades ut när staten Israel bildades. Och det är så bra, det är liksom en massa citat från vad palestinska ledare själva har sagt. De har erkänt detta många gånger.
Absolut. Var det inte så att Arafat var egyptier
Jo,
dessutom?
jo, visst.
Så han har ju liksom ingenting med saken att göra egentligen.
Nej.
Vilket ju så ofta är fallet i den här historien. Men ni får mycket kött på benen i Lars bok. Så skynda att säkra ett exemplar på ingridochmaria.se så får ni lära er mycket om den här ganska trassliga situationen i Levanten som det kallas. Sa du att det är torsdagen den 14 mars
Ja,
2024 idag eller?
det gjorde jag.
Gjorde du?
Jag lovar dig, du kommer att se det sen när du tittar
Jag
igen.
tycker att jag aldrig hör när du säger datumet, det är väl konstigt. Ja, men då kan vi gå vidare till nästa block då med raska tag. Och ska vi ta och inleda det med Maria Malmer Stenergard, MMS presskonferens som teamade i går var det va? Ett litet klipp därifrån. Det var ju bra siffror hon kunde redovisa. Jag vet inte hur journalisterna var väl måttligt roade och försökte problematisera det faktum att asylinvandringen har minskat väldigt mycket.
Ja, visst, för att hon berättar ju det. Hon börjar ju med att berätta att asylinvandringen har ökat kolossalt mycket till EU men minskar i Sverige och även i de andra nordiska länderna. Så nu plötsligt så har det blivit ombytta roller här. Och då så säger hon då så att ja, och det är vi väldigt stolta av, för det betyder ju att vi har gjort någonting rätt här nu. Vi har skickat ut signalen att nej, nej, kom inte till Sverige. Det lönar sig inte längre. Och då ställer de en massa frågor. Ja, men ska inte Sverige vara solidariska nu när det kommer många till EU? Alltså, vi har väl varit översolidariska, sjukt, inte solidariska, vi har varit galna och tagit allt vi kunde
vilket,
få, liksom.
Ja, vilket hon i princip säger på typ kanslisvenska. Men ska vi kolla på det från estens mun, så att säga. Ja.
Vad ser du för förklaring då, eller främsta förklaring till den här minskningen av asylrelaterade beviljade tillstånd?
Jag tror att det finns en varierande förklaring. En del är de ändringarna i regelverk som vi redan har genomfört, men jag tror att mycket också handlar om att vi är tydliga med vad som gäller i Sverige nu framöver. Och att det är ganska, jag menar, många migranter är också väl informerade och att man är medveten om att vi nu har lagt om vår politik, vilket vi varit tydliga med, och att det framförallt kommer att fokuseras på de som verkligen har skyddsskäl. Sen ska man säga att vi ser en någorlunda liknande utveckling i Norden, så vi sticker ju ut tillsammans jämfört med övriga Europa. Men det är alldeles nödvändigt med tanke på att Sverige stack ut åt andra hållet tidigare. Och vi liksom hanterar ju fortfarande effekterna av det och kommer behöva göra det under lång tid framöver. Med stort utanförskap, bristande skolresultat, kriminalitet. Och det gör att vi måste ligga på väldigt låga nivåer framöver.
De här siffrorna du redovisar i 2023. Vad är resultatet av förra regeringspolitik och vad är resultatet av nuvarande regeringspolitik i de här siffrorna?
Jag tycker ändå att på många områden så ser vi en ganska drastisk minskning 2023, inte minst antalet beviljade asylrelaterade uppehållstillstånd. Vi ska komma ihåg att åren 2020 och 2021 var pandemiår då vi runt om i Europa såg en kraftig nedgång, och det syntes ju också i svenska siffror. Så jag ser en tydlig resultat av den nuvarande regeringens politik. Vi såg också ett resultat av förändringarna på olika håll 2016, när vi gick från de här enorma nivåerna vi hade till lägre nivåer. Men det var ju resultatet av en rad olika åtgärder, inte minst det statement som gjordes med Turkiet till exempel, som minskade utflödet från Turkiet. Så det är lite svårt att säga vad som är vad. Men den tillfälliga lagen i Sverige då 2016 innebar ju också en ordentlig åtstramning, och den kom ju parallellt med det här Turkietavtalet. Och sen efter det så har ju tyvärr den förra regeringen inte lyckats hålla i den strama politiken som den tillfälliga lagen innebar, utan på punkt efter punkt luckrade man ju sen upp regelverket från anhöriginvandring till den så kallade humanitära skyddsgrunden. Och jag tror att det är när vi nu har stramat åt det och varit väldigt tydliga med vilken politik som gäller som vi också ser tydliga resultat 2023 jämfört med 2022.
Med tanke på det stora trycket på EU, eller ökningen av asylsökande i EU, vad ser du för risker att det kommer att spilla över på Sverige, att vi kommer få ett ökat tryck även här?
Den risken finns ju alltid, men jag konstaterar ju ändå att parallellt med att vi har den stora ökningen i EU så ser vi ju en ganska ordentlig minskning i Sverige. Så hittills har vi ju inte, så att säga, påverkats av den ökningen. Tidigare hade vi ju en mycket högre ökning än EU i övrigt, alltså under 2015-16 och även åren dessförinnan. Så att det gäller ju att hålla i det här. Och det gäller ju att förstå att det här är ett långsiktigt arbete. Så det finns inte utrymme att som tidigare regeringar då börja luckra upp och tänka att det inte ska ha konsekvenser. För så fort man gör det så sänder det tydliga signaler om att nu är det läge att komma till Sverige igen. Därför ska vi nu under så länge vi får vara med och bestämma ha en mycket stram politik som inte sänder ut den typen av signal.
Ja, där fick hon in ett par riktiga smockor på den förra regeringen. Hon menar väl på att dels om man tittar på deras siffror då, de sossarna hävdar ju att de stramade ju åt, därefter 2015 de stramade åt något kopiöst mycket, och det ger hon dem att det gjorde de initialt, men sen kom det ju det ena undantaget efter det andra, förmodligen framförallt initierat av Miljöpartiet och sossarnas stödparti, som gjorde att, och det var humanitära skäl och det var särskilda skäl och det var ömmande skäl och det var alla möjliga skäl som gjorde liksom att det luckrades upp. Och sen hade de ju också flyt, eller vad man ska säga, 2020 och 2021, när det var covid och det inte var lika många människor i rörelse som
precis. Vi kan väl titta på den här tweeten som MMS skickade ut, och där ser man en graf då. Det här är alltså beviljade uppehållstillstånd på asylrelaterade grunder 2000-2023, och då ser ni hur det liksom stack iväg där runt 2006, och så gick det ner lite grann, som upp och kulminerade 2016, och sen har det gått ner och nu är det lägsta på hela 2000-talet so far. Och jag vill bara säga en sak till om detta som är ju så väldigt intressant att när MMS var ganska nytillträdd så hade hon en presskonferens där hon berättade om att ja, nu inför vi alla de här strikta grejerna och jag kommer nu också att ge väldigt många intervjuer till medier i de länderna där det kommer väldigt många ifrån så att de förstår att nu har Sverige lagt om sin politik. Och du vet, journalisterna var så... Varför skulle de bry sig om det? Och hon sa, jag vet nu vad jag sysslar med. Och jag har en bra presssekreterare. Och där sa hon. Och de kunde inte fatta att signalerna är... Det är det som allting handlar om. När Sverige, kommer ihåg när Sverige var 10 år sedan något sånt hade till och med hemsidor. Kom till Sverige, här får du barnbidrag, här får du bostadsbidrag. Alltid, bara för att liksom locka hit människor. Och det fungerade. Det kom 100 000-tals. Det har kommit 2 miljoner sen millennieskiftet. Mer än 2 miljoner. Och likadant är det när man stramar åt och säger nu ska bidragen sänkas, du kommer inte få det, du kommer inte få permanent uppehållstillstånd. Det är också signaler som funkar och gör att strömmen vänder.
En annan grej är ju som kanske då djävulens advokat skulle invända, det är ju att antalet uppehållstillstånd är fortsatt ganska högt, men hon adresserade det också, va?
Ja, alltså det är ju det att det är, alltså, det är väldigt viktigt att få ner just asylinvandringen. För alltså, när de har fått asyl och uppehållstillstånd så får de ta hit hela tjocka släkten. Men däremot så har vi ju, och vi ska ju också strama åt den här kebabinvandringen. Alltså kebabtekniker och städerskor och sånt. Som det ju finns 100 000-tals arbetslösa i Sverige som kan utföra sådana enkla jobb. Men däremot har vi en brist på högkvalificerad arbetskraft. Och nu har hon ju gett Migrationsverket i uppdrag att de högutbildade professorer och vad det nu kan vara för någonting som verkligen behövs och läkare och sånt. Det ska ta max 30 dagar för Migrationsverket att ge dem besked om de får komma. Och alla de är ju välkomna. Och de kommer inte heller att ta hit tjocka släkten med fastrar och mostrar och vad det nu är för någonting. Så att jag tror att, ja, det är en besvikelse att det fortfarande var så många uppehållstillstånd förra året. Över 100 000. Men jag tror vi kan inte stirra oss blinda. Vi måste se vart är vi på väg. Och då ser det bra ut.
Vart är vi på väg? Ingrid kör lite på spåret här. Jaha, ska vi också bara snabbt konstatera en annan bra grej att de så kallade YS-svenskarna, de får bli kvar där de är i Syrien. Är det väl?
Ja,
eller Irak?
Äntligen! Vi hade den här sosseregeringen som hela tiden så vi får hem dem, humanitär och det är barn och så. Och nu har vi en regering som säger, vi tänker inte hjälpa någon mer hem. Så.
Precis, och Billström är faktiskt stenhård när han säger att de har frivilligt valt att åka dit för att ansluta sig till IS, en av de mest grymma terrororganisationerna som vi har sett, så då får de ta konsekvenserna av sina handlingar, ungefär menar han på, och då är ju alla på vänsterkanten snabbt framme, men barnen, det handlar om barn, ja, men det är ju föräldrarna som har avsatt dit dem, så att jag menar,
ja. Ja, barnen är framförallt föräldrarnas ansvar.
Så är det. Sverige kan inte vara världssamvete. Det håller inte. Nu du, så ska vi ge oss in på de här mystiska kvinnorna. Och den första mystiska kvinnan, det är ju alltså prinsessan Kate i Storbritannien. Alltså kronprins Williams hustru. Det är en skandal utan like som har briserat i Storbritannien och över hela världen kan man säga, som handlar om att vid julas ungefär eller i december någon gång så genomgick hon en ganska omfattande magoperation av något slag eller kirurgi i buken, och det är ju ingenting man skojar bort, alltså det är ju inget man gör sådär och studsar upp några timmar senare. Det är rätt så avancerat. Det enda vi har fått veta är att det var inte cancerrelaterat, annars vet vi inte vad det var som fattades henne. Så att det stod klart att hon skulle vara borta från rampljuset ett tag och så här, behöva återhämta sig. Men sen har liksom kommit fler och fler rykten. Hur är det med henne egentligen och vad har hänt? Och skulle hon inte, varför är det ingen som har sett till henne nu? På, nu är vi ju inne i mars månad.
Hon sa tydligen redan från början att hon skulle inte dyka upp förrän i april. Vilket vi ska se ett klipp här sen, men så, det så funkar det inte i dagens värld. Alltså drottning Elisabeth kunde säkert säga, då kommer jag inte synas på 4 månader. Men i den här snabba världen så liksom, ryktena börjar genast gå. Lever hon ens en gång? Är det så att hon har dött på operationsbordet? Har hon tagit livet av sig? Du vet, alla möjliga, just för att på det enda livstecknet vi har sett, det var för ett par veckor sedan, så var det någon fotograf, någon paparazzi som tog en bild när hon satt i bilen med sin mamma. Mamma körde och då såg hon lite plufsig ut i ansiktet, men det var en väldigt kornig bild, så att det var svårt att se om det ens var hon. Men det var det nog. Och sen så kommer det fantastiska när hon själv lägger ut en bild. Och vad är det med den?
Jo, det som är med den, det här var alltså då på brittiska morsdag som av någon anledning var i söndags. I Sverige är det ju i maj, det är ju tydligen olika över hela världen. Då la kungahuset ut en bild på Kate och de tre barnen, Charlotte, George och Louis. Och det var ju bara det att den här, och alla var så här, åh hon ser jättefräsch ut och vad skönt att hon har hämtat sig och så här, det var ju bara det att det visade sig att inom ett dygn visade sig att den här bilden var stenhårt manipulerad på ett dessutom dåligt och amatörmässigt sätt. Och alla de stora nyhetsbyråerna, AP, AFP, Reuters, alla de drog in distributionen av den här bilden med meddelandet att vi distribuerar inte den här bilden längre därför att den är stenhårt manipulerad av avsändaren. Och det är ju nog ett meddelande som man inte har hört förut. från ett sånt.
Framförallt inte gällande en kungafamilj. De har säkert dragit tillbaka andra bilder som har visat sig vara fejkade eller manipulerade. Men att bilden kommer ju från Kensington Palace, från kronprinsparets bostad.
De påstod att det var William som hade tagit bilden. Och sen försökte de ju då, när det här uppdagades och folk blev så här, men vad är detta? Då skickade de fram Kate på Twitter att skriva att det var jag som gjorde det som amatörfotograf. Hon annars brukar hon ju fotografera väldigt mycket, fotografera barnen mycket och så. Hon är en ganska duktig fotograf. Ja, det var jag som fibblade lite med någon bildredigering där. Men hallå. Och då blir ju den här stormen ännu värre. Men vad tusan är det som pågår här egentligen? Ja, för det är en sak att lägga lite filter och kanske, du vet, sådär, fixa ljus och sådana grejer. Men den här bilden är ju så grovt manipulerad. DN skriver 7 fel, men det senaste siffran jag hörde var att det var åtminstone 16 ändringar i den här bilden. Och de är taffligt gjorda. Och det
går
liksom
inte att förstå varför. Vad är det hon har försökt? Alltså, vi måste väl utgå från att de har försökt göra bilden bättre. Men det är liksom jättekonstiga saker. Några kakelplattor på golvet. Och så är det liksom händer och armar. Man ser att det inte stämmer längre. Men den mest chockerande saken på den här bilden, det är ju att hon inte bär någon vigselring.
Och det är som många har konstaterat att är det någonting man skulle photoshoppa in om nu är så att hon är kanske lite svullen och så efter sin operation. Jag tror ju, min amatördoktorgissning är att det är tarmrelaterat. Det kan vara Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, och då brukar man få väldigt mycket kortison och det blir man extremt svullen av. Och då kan jag förstå att hon inte vill visa sig offentligt. Ja. Ja. För att man kan svälla ut som man ser ut som en Michelin-gubbe. Alltså det ser hemskt ut. Så det kan jag förstå. Men om hon ändå höll på att photoshoppa så hade hon kunnat klippa in ringen då ju. Varför inte det gjort? Mycket,
ja, det
mycket.
Är Det är helt obegripligt. Och som sagt, det går ju till och med då rykten om att hon i själva verket inte ens lever längre. Men det tror vi nog att vi kan slå fast att hon gör. För att igår så hade Megyn Kelly bjudit in sin gode vän Dan Wootton. Och låter namnet bekant så är det för att han var ju en av de absolut bästa på GB News. Han var toppshowen där. Han berättade för henne också att han hade gått om Nigel Farage och han var den mest betittade showen. Och så råkade han ju då ha Lawrence Fox med, eller det råkade han ju inte, han hade Lawrence Fox med och de kommenterade någon kvinna som hade gått ut och sagt fruktansvärda saker. För det var handlade om att män begår mycket självmord och har psykisk ohälsa och så. Och så raljerade hon över det liksom. Men kan inte det var på den nivån liksom. Och så Lawrence Fox, som ju är ganska frispråkig, han vräkte ur sig. Han sa att det är en så fruktansvärd människa, det hon har gjort är så fruktansvärt. Som hon var den sista kvinnan på puben så skulle jag inte ändå inte vilja ligga med henne. Och då så fnissade väl Dan Wootton lite. Men som Megan sa, tyckte de alltså att du skulle ha sagt, du som en gay man skulle ha sagt att ja, men jag skulle kunna tänka mig att ligga med henne.
Ja.
Och
Ja,
så han blev
precis.
liksom avstängd. Han blev avstängd från, han hade någon kolumn i Daily Mail och han har nu varit helt osynlig i över 10 månader. Och äntligen var han med och berättade allt om vad som har hänt honom och att han nu ska liksom bli sin egen, precis som Megan och Tucker och Mark Stein och alla möjliga. Men så pratade de ju då om prinsessan Kate. Vad är det som händer? Och Dan Wootton har mycket bra källor i det engelska hovet. Så han visste minsann att berätta en del saker.
Vi kollar.
The problem is now, Kate saying I'm not going to be seen for 4 months just doesn't fly. This is the world of social media. And I think what's fascinating to me, and again, it sort of ties into where I'm going, is that the newspapers don't control the narrative anymore. The newspapers are dying. So the newspapers might be doing this PR job for Kate and saying, leave her alone. But the problem is that's not what the rest of the world is saying. That's not what the internet is saying.
She's too big a star. There are armchair investigators all across the world looking at this now. I mean, for all six news agencies to pull that photo within hours of it hitting showed how much of an amateurish job it was done. And I'm telling you, Dan, I've got my own suspicions. I know you've got sources and so on, but I'm not in that position. But there's no way, like when you Photoshop a photo, honestly, for me, the most I'll do is like change the setting on it. You know, you can do like add light or put it on dramatic or what, you know, you can do like, I'll do that sometimes just to make it look a little prettier, but I've never done filters. I've never done anything like that. And I've certainly never done anything where like I changed the kid's sweater to where the arm doesn't fit anymore. Like that thing was heavily manipulated. And the question is why? I don't believe she sat for a photo with the three children.
Well, look,
And I think it's because you're saying she's unwell, but here's the question the audience is going to wonder, how unwell, you know, because as you know, forgive me, there are people online who believe she may no longer be with us. And I
Well, she's
realize that's
alive.
absurd conspiracy stuff.
Yeah,
She's
I mean,
okay.
look, I can absolutely tell you a lie. She's alive. There are reasons why she doesn't want to appear in public that are to do with physical appearance. I think what I would say, though, and I'm not trying to undermine at all what's going on, because I would argue the royal family is in arguably its biggest crisis in a generation. I mean, look at everything that's happened since the death of the late Queen 18 months ago. I mean, this is a disaster. There's just been a suicide, a really grim suicide in the royal family as well.
Who is that
Things
guy?
are
Can you
not
explain who that
right.
guy is, Dan? Because I haven't,
Yeah, of course.
he's
So
married to.
he was the husband of William's cousin. But you know, someone who was close to William. William was at the funeral. And you know, there's lots of reasons behind why he shot himself in the head, but I'm just trying to paint a picture of things are really difficult within the royal family
Okay.
at the moment. Charles has obviously wanted this job for his entire life, and he has been struck down. There's a real cruel irony to that. Camilla's not particularly well. Kate is very unwell. And so there's a lot resting on the shoulders of Prince William at the moment. I guess what I'm certainly going to be thinking about and having conversations about is what level of privacy people like Kate are entitled to, because the newspapers in the UK had always made a decision that they do have a right to privacy. And you've got to remember, I mean, the late Queen was literally dying of blood cancer, Meghan, and no one was told. We all knew, but we didn't report it out of respect to her. And her death certificate said she died of old age. Prince Philip had battled cancer for years and years and years. But of course, there's a great contrast in Charles being this much more modern king and very open about what he's going through compared to Kate. But I just think sometimes what you've got to think about, Meghan, is there are personal health issues which can be embarrassing to discuss, that you don't want the whole world knowing. And does Kate deserve that humiliation? Isn't it her choice if she wants to share us or not?
Do. But wait, quick question before we go. Do you believe, based on what you know, that Kate Middleton is going to be okay?
Yes.
Okay.
Yeah.
All right, well, that's good to hear.
Okej, det var ju ett betryggande besked där på slutet från där, utan han tror inte att hon kommer att dö av den här åkomman hon lider av. Det stärker mitt case om tarmarna.
Absolut, absolut. Jag tycker det låter helt rimligt, Maria. Att hon, hon har fått någonting med tarmarna och hon blir behandlad med kraftigt kortison och därför är hon helt uppsvullen. Och så har hon gått där och du vet, alla klagar, men vi får inte se henne någon gång, lever hon ens en gång? Och så tänker hon så, och jag gör det här fotot, jag fejkar ett foto, för det är inte så hon ser ut nu, utan hon är uppsvullen och allt det där, va? Och så blir det bara ännu mer fel och leder till ännu mer spekulationer. Det där med att ljuga, det är världens sämsta idé.
Jag hade en, och det säger ju Dan Rutten i den här intervjun också, att de har skitkassa rådgivare uppenbarligen, Kate och William, just nu. Eller, och saker har krackelerat ganska rejält, föga förvånande efter drottning Elisabeths bortgång. Det är lite... Ja, det är kanske inte så konstigt. Hon satt på tronen i, hur många år var det? 70 år?
Ja, något sånt. Minst.
Helt ansett. Sen har de ju, de verkar väldigt otursförföljda just nu. Kung Charles har ju cancer, som tydligen är ganska allvarlig. Hans fru Camilla är också inte helt frisk.
Nej, det vet inte jag. Det säger ju han, men det har jag inte sett någonting om att hon också...
Nej, jag vet inte vad det kan vara, men båda är ju 70 plus, liksom. Det är klart att man blir ju skröpligare med åren. Och sen så, som lök på laxen, så, vilket jag tror kan vara en bidragande orsak till att de pressade ut den här bilden. Det gick intensiva rykten om att William hade varit otrogen, inte en gång, utan åtskilliga gånger och med olika kvinnor. Och att han har en stående älskarinna i deras bekantskapskrets. Och att Kate nu hade fått nog, att hon ville skilja sig, och att det var därför hon inte syntes till på den här. Och då pressar de ut den här bilden, liksom, för att... Så det tror jag också kan ha varit en bidragande orsak. Ja, vi får se hur de reder ut det här, men nu sitter det en massa män i vår publik framförallt och tycker kungahuset, vad tråkigt, och vi skiter med det. Men det intressanta med det här, det som vi vill påvisa, det är hur mycket det manipuleras och ljugs och till och med på en sån här hög nivå, och att det tack och lov är så att det i stort sett alltid kommer fram förr eller senare. Framför allt nu mer. Jag säger ju det också. Förr kunde man komma undan med lite allt möjligt. Och jag tror också, Ingrid, att efter covid så är folk mycket mer vakna och uppmärksamma. Och så här, vänta nu, det här verkar inte alls stämma. Och mycket mindre benägna att tro på orimliga historier som mainstream media försöker prångla ut och olika...
Ja, och som Megan säger, att världen är nu full av små privatdetektiver i sina fåtöljer, som hon uttryckte det. Och du vet, när folk ser bara på Flashback, man kan inte lita på allt som står där, men väldigt ofta när väldigt många människor kommer samman och börjar pröva teorier, och så kommer någon, jag vet vilka de är, jag bor på samma gata, och så kommer man närmare sanningen, och journalisterna kan inte vara de här grindvakterna längre, och precis som han säger, gamla medierna håller på att dö.
Rest in pieces, höll jag på att säga. Nu kommer vi till nästa mystiska kvinna, som kanske inte är en kvinna ens en gång.
Brigitte Macron, den franske presidenthustrun, bara deras historia så som vi vet den är ju väldigt spektakulär. Hon var en 40-årig dramalärare och han var en 15-årig elev när de blev ett par. Och så dolde de det under 10 år. Men hon kände ju, nej men det är ju inte klokt, och han är ju så ung, men han var så klok, han var så fantastisk. Och så hade de något gömt förhållande under 10 år. Och sen så igen så, nej, då var han 25 år då. Och så gifte de sig när han var 29 och hon 52 eller vad det nu var. Alltså, bara det är ju väldigt, väldigt märkligt. Det är sånt som folk har åkt i fängelse för att de har förfört sina unga elever. Så det är ju i sig en väldigt mystisk historia. Men det som nu har kommit upp, det har tydligen ryktats om detta i ett par års tid, men nu har då Candace Owens tagit upp det här i 2 program, att hennes, det kanske inte är så att hon alltid har varit en kvinna. Ja, en gång man, alltid man. Men vi ser ju på henne som en kvinna. Det är ju så vi har blivit presenterade. Men det är så mycket mystiskt i detta. Att hon hade en storebror som var 8 år äldre. Alltså, säger hon. Men det finns inga... Han är försvunnen. När Brigitte var 30 år så försvann brodern. Och teorin är då att hon egentligen är brodern. Hon har varit en man. Men när hon var 30 år så bytte hon till kvinna. Eller började presentera sig själv som kvinna. Och det är mycket mystiskt. Ni ska få se ett klipp i detta. Men så kan man säga så att, ja men nej. Men kolla på henne, hon är ju så petit, hon kan väl inte ha varit en kar. Men ja, det finns ju del karar som är väldigt små och smala. Men hon har inget Adamsäpple, så det talar ju emot det hela. Men ska vi se det här klippet med Candace Owens, som är från hennes uppföljningsvideo. Det finns länkar till båda videor, både den uppföljningen och den första videon hon gjorde för er som är specialintresserade.
Ja, vi valde det här klippet för att hon gör en sammanfattning här, en kort sammanfattning av den här otroligt mystiska historien.
Ja.
Well, briefly recap it here. Number one, the claim is that Brigitte Macron lived as a man named Jean-Michel or John Michael for 30 years before becoming Brigitte. Here's a side-by-side photo, instantly very credible. Number two, Brigitte Macron claims that no, Jean-Michel is her brother. Problem is that her brother's missing. Her brother, who she claims is alive, we just cannot turn up anywhere. It'd be very easy for her to just go on a little walk and say, here is Jean-Michel. We just happen to look alike, but no, Brigitte Macron refuses to do that. And then in terms of genealogical data, people prowling through the internet and looking, what they have revealed is that a person named Jean-Michel existed for about 30 years and then just stopped existing. And then suddenly Brigitte Macron arrived and existed. So yeah, that's problematic. Number three, there are no photos of Brigitte Macron in the first 30 years of her living. This is the biggest point. Again, as I have demonstrated, it's very easy to show photos of you living for 30 years. In fact, the opposite is happening. The press, in one circumstance, has tried to pass off a photo of her daughter. They just turned it into a black and white photo and said, oh, there's Brigitte. In a desperate attempt to pretend that Brigitte existed as a child. Here is a side-by-side photo. It is obviously Tryphaine in this photo. Tryphaine is the name of her daughter. So that's weird. It's also weird that they're sending the police to threaten people that are covering the story. It's just very bizarre. Number four, the international press could not locate her alleged ex-husband that she allegedly had 3 children with. That's a big deal. Yes, when Emmanuel Macron became president, the international press, nobody was trying to spin a conspiracy theory, just said, wow, this is weird. We can't find her ex-husband. And perhaps even more bizarre is they similarly tried to pass off a fake picture of him as evidence that he existed. Here is the photo that was circulated of him. And that turned out to be a faculty photo from the school that Brigitte taught at, La Providence. The man in that photo is a man named Claude Hugo, a fellow teacher. So what's going on? Brings us to number 5. Well, if these claims are true, ones that should very much be investigated. That would mean that Brigitte Macron is actually 78 years old, 8 years older than she claims to be. Giving credence to that claim, by the way, are the various interviews over the years where Brigitte just seems to keep forgetting how old she's supposed to be. For an example, as we brought up, she implausibly said that she was living in the United States during the moon landings of 1969, except that would have made Brigitte 16. Brigitte said she was living alone during the moon landings. No, 16-year-olds are not allowed to live alone in the United States. But if she was 8 years older, if Brigitte was 24, then she very much could have been living alone.
Ja, mycket att packa upp där, Ingrid. Det är ju flera supermystiska grejer här. Den största grejen är väl att det existerar inga foton av henne från under hennes första 30 levnadsår. Mm. Och de vägrar att producera foton av då liksom under förevändningen att nej, det tänker vi inte göra nu när ni håller på med såna här konspirationsteorier och nej, det blir ju ingenting. Men de hade ju fått tyst på hela diskussionen och de målade fram tre bilder från liksom hennes tonår eller skolan, något gammalt skolfoto, vad som helst, men de vägrar göra det och det existerar inte. Och de två foton de har producerat, alltså ett som påstås vara av henne, det är uppenbarligen av hennes dotter. Och ett då, som de hittar inte hennes före detta man eller hennes påstådda bror. Och det här fotot som ni såg där hon står bredvid en man med skägg, det var alltså en lärarkollega som de försökte säga var det här är hennes ex-man. Så att det är uppenbart att det är så mycket lögner här, och då blir man ju med en gång misstänksam.
Ja.
Har det så kopiöst mycket om allting nu är kosher?
Ja, och det är också så att dottern gick ut och sa, hon har ju då tre barn. Brigitte Macron har tre barn. Frågan är om hon är deras mamma eller deras pappa.
Det är frågan.
Ja. Och så gick dottern ut för något år sedan eller två och sa att min far har dött. Vi kremerade honom på julafton. Fast enligt de papper som Candace visar upp så dog han på julafton men blev ju inte begravd förrän någon vecka senare. Glömmer man om någon begravs eller dör på en julafton? Och gick hon också ut och sa att han var en mycket, mycket privat person, så jag vill absolut inte att ni uppmärksammar detta på något vis. Så det är, det är många små detaljer som gör att man verkligen undrar, är detta? Men så säger du så, varför tar de inte bara fram tre foton? Ja, det vet ju att Emmanuel Macron, han gick ut på internationella kvinnodagen den 8 mars och då skrev Expressen bland annat Macrons första ord om bizarra ryktet om frun. Franska presidenten Emmanuel Macron har för första gången uttalat sig om konspirationsteorin att hans fru Brigitte skulle ha fötts som man. Det värsta är falsk information och påhittade scenarion, säger Macron enligt New York Post. Och jag tänker så att de vill hålla fast vid detta att det är en bizarr konspirationsteori, fullständigt tagen ur luften. Och om de börjar ge efter, det är som att ge efter för kidnappare. Alltså jag försöker bara leva mig in i hur de kan se på detta. Att ger vi dem någonting, då kommer de, kolla, där är en jättekostig grej på den bilden. Och då tar det aldrig slut. Att de hoppas att genom att bara nonchalera det, nu har han i och för sig inte nonchalerat det, men han, okej, nu får jag säga någonting och sen får det vara slut liksom. Så tror de att det ska blåsa över.
Det funkar ju inte så. Det funkar inte så. Och grejen, alltså det som Candace också säger, att det hade varit så lätt att motbevisa, fram med brodern då. Ingen vet var han är. Hon påstår att den före detta maken är död. Mm. Men det finns inga bevis för att en sån person någonsin har existerat. Det är ju också lite konstigt att det inte går att hitta några bevis på att han har funnits. En person med det namnet som skulle ha varit bankir, schweizisk bankir och vad det nu var, på någon bank som inte existerar.
Som inte fanns,
och,
ja.
Ja, alltså, så att han okej, det pratar om att han är död, och går det liksom inte och så här. Men brodern då? Var är han?
Ja, och vi såg ju något I det första programmet så visar hon en familjebild där det sitter en liten flicka i mammans knä och det ska då vara Brigitte. Och så till vänster så står då den här Jean-Michel som är hennes 8 år äldre storebror, eller är hon själv. Och då undrar jag, okej, han försvann ungefär samtidigt som hon blev Brigitte. Men vad hände med lilla systern då? Om nu hon egentligen är storebror då, var är lilla systern?
Alltså, har detta måste ju,
gjort ja, av men henne?
Någon får ju kolla detta. Och då, återigen, så är det en del av er som undrar nu, varför är detta så intressant och vem bryr sig om Emmanuel Macron är gift med en transperson och så vidare. Då kan han väl få vara det. Det finns ju rätt så bra indikationer på att han är
bisexuell
för män.
Bisexuell.
Ja, precis, exakt. Det viktiga här är att skulle detta visa sig vara sant, så är det så att då öppnar ju det för alla möjliga utpressningsmöjligheter. Då är ju både han och hon, det kan ju till och med vara så att de har liksom sammanfört de här två för att kompromittera. Nu kunde de ju inte veta att han skulle bli premiärminister, eller vad heter det, president heter det.
President.
Eller visste
Nej.
De det?
Ja, men tänk nu så här. Vi, alltså djupa staten jobbar ju så, som vi såg på, vad heter han, Jeffrey Epstein, att de jobbar decennier i förväg, bjuder in människor till situationer som sen som kompromitterar dem, och sen vid ett givet tillfälle så liksom släpper de informationen. Så det kan ju mycket väl ha varit så att de har hjälpt henne att byta kön och tyckte att det var jättebra att de två blev tillsammans, och sen var han var ju inte politiker, han jobbade ju på bank. Och han handplockades ju att bli presidentkandidat, starta ett helt nytt parti som aldrig hade existerat. Så att det är väl klart att de har kunnat jobba på detta i flera decennier och sagt, nu gör du som vi vill, för du vet vad vi har på er två. Du gör exakt som vi säger. Du kommer att få aldrig för dig att göra någonting annat eller efter eget huvud, utan du gör vad vi säger.
Absolut, en Manchurian candidate helt enkelt. Det är ju implikationerna i bakgrunden av detta och liksom det psykopatbeteendet hos samtliga inblandade. Egentligen räcker det med att man vet, alltså det är ju tillräckligt läskigt att om det nu är så att hon är kvinna och alltså alltid har varit det och så är det ju tillräckligt läskigt att hon var 40 och han var 14 är den del uppgifter som säger att han var när de inledde sin relation. Hallå, det är ju för tusan olagligt i de flesta länder. Och att det är ju ap-creepy redan där. Så att, ja.
Men när vi då har lagt fram alla bevisen för att det råder viss tveksamhet om Brigitte Macrons kön, så vill jag då säga att fåglarna säger nej, 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 men fattar ni, det är ju precis som de gjorde med Michelle Obama. Det var också väldigt mycket rykte. I hennes fall är det lättare att tro på det rent fysiskt, för hon är ju en väldigt manhaftigt fruntimmer. Och fåglarna säger så här, varför tror du, säger de inte mer, varför tror du att Candace Owens kommer ut med detta nu? Det här är en setup för att förstöra hennes rykte. Alltså de har matat henne med information och hon tror att hon är supermodig som går ut med detta. Nej, säger fåglarna, de ger henne falsk information. Precis som de gjorde med Alex Jones. Hon har gått i en fälla och kommer att falla djupt i en grop.
Med all respekt för fåglarna, jag har lite för många frågetecken för att det bara skulle vara en setup. Det ligger någon typ av hund begraven här, det är jag ganska säker på. Sen vilken ras det är på hunden och vem som har lagt den i graven, det får vi väl se. Men något jäkligt skumt är det som pågår här. Och det är ju också så här att jag kan mycket väl tänka mig att det är finns intressen, alltså det skulle kunna vara ryssarna eller kineserna eller vem som helst som har läckt den här informationen just nu, eller de här uppgifterna just nu, och det kan absolut finnas andra motiv än att bara få bort Candace i bakgrunden här. Men det intressanta är ju, alltså tänk om det skulle visa sig vara sant. Då tror jag att Great Reset-människorna, globalisterna, kommer att få ganska svårt att sprida sina lögner helt ohämmat som de har gjort fram till nu i fortsättningen. Då tror jag det kommer att vara ett tufft slag för dem och deras
Ja,
propagandamaskin.
det tror jag också. Det är därför man på något sätt hoppas att det är sant. Därför att, och så kan vi säga det med ryssarna, att det är ju så att Macron gick ju ut, eller det läckte ju någonting, eller jag minns inte annat, men det var någonting med att Macron hade sagt i något hemligt samtal, tror jag, som läckte ut att Frankrike överväger att skicka soldater till Ukraina. Och då tar kanske ryssarna, för de har ju mycket att tjäna på detta liksom nu då, att det knäcker Macron. Och då läcker de ut sånt som de har liksom underhållit i ett par år och läcker det till Candice, för hon har en väldigt stor publik och får in henne på spår. Alltså hon fattar ju inte att det är ryssarna som läcker till henne, men visst skulle det kunna vara så.
Det som motsäger det är att Candace Research bygger på två franska kvinnliga journalisters research, och de har varit igång i flera år och slitit och dratt
men
och
det är
rivit i
just det
detta.
jag menade med Jeffrey Epstein. De jobbar ju långsiktigt med sådana här saker. Först får de här två journalisterna, som också ska sägas har dömts för förtal, för att de har spritt detta.
Ärekränkning, ja.
Ja, ärekränkning, ja. Så att det motsäger inte det alls, utan nej, det är mycket, det är så man jobbar. Man liksom bygger sådana här potentiella skandaler under många år.
Absolut, jo då, det vet ju att det är så. Men nu är det ju hög tid att ta oss vidare till Ramadan-fjäsket. Du vill inleda med lite sång?
Jag menar, jag satt och tänkte på Ramadan och Ramadan, så kommer jag tänka på den här sången. Ramadan, Ramadan, Ramadan-a-ding-dong, Ramadan-a-ding-dong. Vi hade tänkt spela upp ett klipp, men så blev det copyright strike, så ni fick lyssna på mig istället.
Struligt, men vi vill ju alltid höra Ingrid sjunga, så att Ramalamadingdong blir det nu. Och vi tar avstamp hos vår gamle Facebook-vän Bengt Johansson, som skriver på Facebook: Ica har blivit ännu nyttig idiot för islam och islamiseringen. Ica har inga större insikter i den totalitära och våldsbejakande ideologin och religionen islam. Hur ska man annars förklara den här skamlöst oblyga reklamen för Ramadan och en fortsatt islamisering? Pengar betyder tydligen mer än yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter för Ica. Islam betyder underkastelse. Den informationen borde alla kunder klart och tydligt få veta i den här butiken. Och då är det ju folk som har fotograferat på Ica Maxi här i tråden. Och ja, det ser ju ut ungefär som på Daniels bjärs. Ja, man blir så beklämning. Vad är det här för dumheter?
Ja, men alltså, precis som du nämnde när vi började programmet, så är det ju så här att Ica och de andra butikerna, de tänker bara på pengar. Och nu har de noterat att det finns en väldigt stor grupp muslimer i Sverige, och de öser ut pengar under Ramadan. För ni vet ju det, de svälter sig på dagarna, får varken äta eller dricka, och sen frossar de nätterna igenom. Och då köper de hur mycket mat som helst. Och Ica kommer att dra in massor med pengar på detta, och det gäller förstås även Coop och Hemköp och allt vad det nu är. Men det känns som om Ica är de som är mest på det här året. Kommer du ihåg att förra året så var jag i Stockholm och hittade någon slags godis, något Ramadan-godis i en vanlig liten Ica-butik, alltså ingen Maxi.
Nej, det har jag förträngt.
Ja, och jag vet att jag nämnde det, och så tyckte väl folk att ja, men det spelar väl ingen roll. Men nej, men det är ju ett tecken på islamisering. Det är ett tecken på hur viktig den muslimska gruppen har blivit i Sverige. Att Ica fullständigt lägger sig platt och ser ingen som helst, inget konstigt med detta, utan det är ju bara, nu har vi jul igen liksom. På julen köper svenskarna massa mat, och midsommar och påsk och ramadan, då köper muslimerna massa mat.
Men är det inte så att Ica nu menar det är jul igen, skriver typ glad vinterfest och liknande? Är inte de ett av de företagen som håller på med vintermust och...
Nej, jag tror det är väl Ikea som har hållit på med det mest, men jag är inte säker.
Ica har hållit på med det
skriver
också.
Skriver god helg och sånt där.
God helg, exakt. Jag tror de gör det, förstår du, därför att vi svenskar förväntas inte bli kränkta eller tycka det här är jobbigt alls. Men däremot så vet de ju att den muslimska gruppen blir... Alltså jag tror många muslimer skiter fullständigt i vilket, om vi firar jul eller ej. Men de förväntas bli väldigt kränkta av att se orden god jul. Och då ska man ta hänsyn till det. Men då ska vi kolla det här klippet som jag utlovade i början med Mira Axor när hon kommenterar just den här ramadan-kommersen.
Mm.
Är ni också trötta på att den muslimska fastan ramadan ska tryckas ner i halsen på oss? Förra veckan såg jag islamreklam på Instagramkontot tillhörande min närmaste ICA Maxi-butik. Dagen därpå släppte Samnytt en artikel om en annan ICA Maxi-butik som gjorde reklam för ramadan. Och i helgen fick jag hem ICA-reklam i brevlådan där man på ett helt uppslag gör reklam för nattfrosseriet som sker under ramadan. Jag var faktiskt tvungen att samla mina tankar lite innan jag tog upp det här med er. För ärligt talat så har jag noll och inga problem med att muslimer firar ramadan eller någon annan muslimsk högtid för den delen. Så länge de gör det i sina muslimska länder. Och jag förstår att ett företag som ICA drivs av att tjäna pengar och därför anpassar sig efter sina kunder eller potentiella kunder. Men problemet med det här är givetvis att Sverige inte är ett muslimskt land. Svenskarna har inte valt att Sverige ska bli muslimskt. Svenskarna kanske har röstat på partier som har varit naiva, inte sett det komma eller till och med förnekat att konsekvenserna skulle bli så som de nu har blivit. Men vi har inte haft någon folkomröstning om huruvida Sverige ska bli ett muslimskt land eller om huruvida svenskarna ska bytas ut som folk. Åh nej, Mira nämnde folkutbytet. Ja, det gjorde jag. Och jag tvekar inte på att göra det igen. Hur frustrerad man än kan bli av att se ICA göra reklam för islam och muslimska högtider så är det här bara den naturliga utvecklingen när folket byts ut. Det är nämligen så kapitalismen är uppbyggd. Utan efterfrågan, inget utbud. Och finns det efterfrågan, ja då kan ni hoppa upp och sätta er på att det kommer finnas utbud. Så de ni ska bli arga på är alltså politikerna. Och de ni ska kräva förändring av, såsom invandringsstopp och återvandring, är politikerna. Visst, vi skulle alla kunna sluta handla på ICA eller bojkotta alla företag som marknadsför sig mot de muslimska kunderna. Men det alla måste förstå är att vi kommer inte bli av med islam. Det kommer snart vara omöjligt att undvika islam i det svenska samhället. Om ingenting görs nu då? Ja, alltså om politikerna fortsätter vara så här handlingsförlamade. Det jag försöker få fram här är alltså att det inte blir mindre islam i Sverige bara för att ICA inte gör islamreklam. Men det är såklart inte bara ICA som håller på så här. Även skattefinansierade public service trycker ner islam i halsen på stup i kvarten. Som när de på kvinnodagen i fredags valde att symbolisera dagen med en kvinna iförd ett förtryckarplagg som kvinnor mördas för att de vill ta av sig. Precis som ett anonymt konto uttryckte sig på X så kan man ju undra om det är vi som har flyttat till ett nytt land. Men det är det ju förstås inte. Däremot är det vi som låter andra ta över vårt land. Islams största mål är ju att islam och därmed sharia ska ta över hela världen. Och vår statsminister Ulf Kristersson verkar ju inte riktigt ha något problem med det. I helgen pepprade han nämligen sina sociala mediekonton med islamhälsningen Ramadan Mubarak. Ja, hörni, den kristna fastan pågår ju just nu för fullt, men den har han såklart inte uppmärksammat. Om någon var osäker på om Kristersson har ändrat uppfattning om att Sverige ska vara ett mångkulturellt land, alltså i förlängningen ett muslimskt land, så har ni svaret där. Så ni som fortfarande röstar på Moderaterna ska nog ta er en liten funderare.
Mm. Ja,
där kommer ju vår omslagsman Ulf Kristersson in i handlingen. Det var ju så som ni såg här att han skrev på sina sociala medier Ramadan Mubarak. Och vad betyder nu då Ramadan Mubarak? Det betyder inte trevlig Ramadan, som eller glad Ramadan som Kristersson antagligen tror. Utan Hanna Terrani skriver på Twitter, X. Ramadan Mubarak betyder inte glad Ramadan. Mubarak är ett adjektiv som beskriver Ramadan. En månad enligt islamiska texter där Allah förlåter alla muslimers synder. Och det anses vara en Mubarak, lycklig tid. Så genom sitt inlägg vill statsministern meddela att Sveriges riksdag i linje med Allahs vilja bekräftar att muslimernas synder kommer att förlåtas under den kommande månaden. Mm, då blir det ju genast lite mer problematiskt, eller?
Ja, naturligtvis. Och det är ju det liksom då, att, Vi har en regering som har fattat lite, men de vill inte stöta sig med den stora muslimska gruppen. Vi vet vad de kan ställa till med. Vi har de här Tyresö-terroristerna som sitter häktade nu, och vi har haft terrordåd, och vi har haft LVU-kampanjen, och vi har haft upplopp, koranupploppen och korankravallerna. De vet att det här är en grupp som man, om man vill ha lugn och ro i sitt land, så håller man sig vänlig med dem. Mm. Problemet är bara att det går inte, för att i förlängningen kommer de att bli fler och fler och ta över, och då är inte de vänliga tillbaka. Så dit än har han inte kommit än. Eller så förstår han det, men tänker att ja, under den här övergångsperioden så måste vi hålla dem lugna liksom. Men, men det är ju naturligtvis ingen dag, jag gjorde någon intervju med honom och så här, och frågade varför gör du den här typen av hälsningar. Det är ju inte bara det, han har även önskat glad Hanukka till judarna och naturligtvis god jul till svenskarna. Och då svarar han så, det är för att visa min respekt. Jag respekterar människor av tro och människor som har olika tro. Jag respekterar också människor som inte tror. Är det något du själv brinner för, eller är det Moderaterna som sagt att du måste göra dessa hälsningar? Då svarar han, det finns goda skäl att visa respekt för att människor lever sina liv på olika sätt, men i ett gemensamt samhälle, svarar Ulf Kristersson, som i sammanhanget också vill påpeka att han är gift med en präst. Ja.
Ja. En gång så det finns flera anledningar till varför inte detta är riktigt jämförbart med att önska god jul eller du vet glad Hanukka eller vad det nu kan vara, och en av dem är ju islam självt och dess urkunder jag vet inte, alltså det är ju så här också vad det gäller Ramadan, så har ju den, alltså den muslimska fastemånaden, så har ju den en del direkta implikationer som inte är speciellt bra. Bland annat är det ju så att man i vissa fall tvingar barn att fasta. Mm. Egentligen är det ju så att barn, gravida kvinnor och äldre människor och sjuka är undantagna från den här fasteplikten.
Ja, det står att de inte måste göra det. Men till exempel när det gäller gravida kvinnor så står det ändå så här, men om du mår bra och så, då ska du naturligtvis göra det.
Ja. Precis. Och då är om vi då tar gravida kvinnor, så är det ju så här att det har visat sig att kvinnor då som väljer, för att det är ju nog en ganska stor press, även om man inte man då inte är tvungen, du behöver inte balkongflyga förhoppningsvis om du inte gör dem när du är gravid, men många väljer att göra det ändå. Och då är det så här att bland annat Bulletin har tagit upp detta, Per Gudmundsson: fosterskador från Ramadan måste tas på allvar. Att fasta under Ramadan är inte obligatoriskt för gravida, men internationell forskning tyder på enorma skadeverkningar när muslimska kvinnor fastar ändå, berättar Per Gudmundsson. Mm, det är ju inget vidare, och han räknar upp ett antal siffror här då på alltså en forskning som finns kring det här då, vilka fosterskador som kan uppkomma, och varför ska man uppmuntra ett sånt beteende?
Ja, han skriver till exempel att den som i sitt tidiga fosterstadium är utsatt för fasta har i genomsnitt visat sig få lägre födelsevikt, sämre hälsa, kortare livslängd, högre grad av psykiska besvär, sämre studieresultat och lägre arbetskraftsdeltagande. Att uppmuntra detta. Och jag menar, det är klart att det är extra hemskt med gravida kvinnor, att de här barnen då blir liksom mer eller mindre handikappade för livet. Men jag menar, det är också så att alla de här människorna, hur många bussförare, hur många tågförare är det som liksom kör omkring och helt snurriga i huvudet för att de har varken fått äta eller dricka på hela dagen? Det är ju livsfarligt. Varför ska vi uppmuntra någonting sånt?
Sen är det den grejen som jag tänkte vi skulle knyta ihop det här blocket med, nämligen Ramadan Bombaton, som det kallas. Det är ju nämligen så att under den här underbara, fridfulla månaden så är det extra gudi behagligt, Allah behagligt att begå jihad, utföra jihad, det vill säga mörda andra människor.
Ja, då blir det snabbspår till paradiset. Och Ramadan Bombaton som ligger på sidan The Religion of Peace, de följer ju varje år hur många attacker och hur många döda under Ramadan. Och idag är vi på dag 3 och vi har haft 6 attacker och 36 döda.
Så nej, Ulf Kristersson, det är inte samma sak faktiskt som att önska trevlig Hanukka eller god jul eller någon hinduisk eller buddhistisk eller animistisk eller annan religiös högtid överhuvudtaget som jag kan komma på. Möjligtvis med undantag för satanistisk då. Då hade jag också haft invändningar, men det ligger kanske i tangentens riktning. I USA har ju satanister i religionsfrihetens namn fått sätta upp statyer och allt möjligt i rådhus. Så att,
ja, men sen är det ju också det här liksom att, som vi hörde här nu från den här Hanna Terani, att det betyder en lycklig tid när Allah ska förlåta muslimerna alla deras synder. Alltså, till skillnad från Gud, vår kristna Gud, som vi har redan, Jesus har redan betalat priset för våra synder. Om vi bara ber om förlåtelse så får vi av nåd får vi förlåtelse. Men de måste utföra en massa saker, till exempel svälta sig på dagarna för att få sina synder förlåtna. För att det här med fastan är ju, de har ju 5 grundpelare. Det är fastan och det är Mecka och ja, vad det nu är, jag orkar inte ens komma ihåg dem alla. Så det är sån enorm skillnad. Så att det är ju klart att det är så här att de muslimer som förstår vad kristendom går ut på, de kastar ju sig i armarna på oss. En Gud som älskar dig, som inte kräver någonting annat än att du tror på honom, att du erkänner Jesus som hans son, så får du nåd och förlåtelse. Istället för detta liksom OCD-beteende, be 5 gånger om dagen, fasta en hel månad, åka till Mecka.
Och det är ju det som är det töntiga, det är ju ingen fasta. Som sagt, det fastas inom judendom och kristendom också, men inte på det här töntiga sättet.
Nej.
Och vi läste ju om den kristna fastan, att där kan man ju göra det på lite olika sätt. För det första så, det behöver inte vara att du avstår från mat nödvändigtvis, utan det kan vara att du avstår från att titta på tv eller dricka alkohol eller, ja, inte vet jag, alltså onyttiga saker.
Och kanske lite också tänker jag för att bryta rutiner, för att du ska få mer tid att tänka på Gud. Stänga av tvn, stänga av datorn, bara liksom känna dig mer närvarande med Gud.
Precis. Och den judiska fastan är bara 25 timmar. Så att det och där är ju gravida kvinnor och så vidare strängeligen förbjudna och delta i det. Så att, nu är det mycket hög tid att knyta ihop vår torsdagssäck, Ingrid. Om man gillar det man ser och hör så tycker jag faktiskt att man kan gå in på ingridomaria.se och stötta oss med en slant. Eller köpa Lars Enarssons bok kan man göra.
Ja, det blir vi väldigt glada för om ni gör det. Det går ju att köpa fler och man kan ge bort och så. Det är ju ett bra pris. Ju.
Absolut. Och så kan man ju alltid rycka tummen upp på YouTube, skriva en kommentar, dela programmet och prenumerera på kanalen. Hopp för Sverige!
Ja.
Så ser det ut, mina vänner. Nu är det så att vi ses och hörs igen på måndag, hoppas jag. Och fram till dess så önskar jag er alla en trevlig helg. Ta hand om er i Sverige och annorstädes. Gud välsigne er.
Gud välsigne er.